En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth. That's the wrong information.
Varmt välkomna till Sillypodden. Det är bara drygt en vecka kvar av sommarfönstret 2026. Och ni som undrar varför vi plötsligt dyker upp här och ska börja prata mer eller mindre relevant transferrykten i Premier League-poddflödet, ja, då är det för att ni har koll på det här redan, men vi säger det igen för er som inte har det. Vi ska slå ihop Sillypodden och Premier League-podden och därav så kör vi dubbla flöden här nu så ni vänjer in er lite. Sen får vi se exakt vart det är vi kommer att hamna konstant. Det återkommer vi till, men vi har inget namn. Om ni inte redan har kommit med förslag så in ett förslag via mail till makoto.asahara@aftonbladet.se eller valfritt sätt att kontakta mig. Ni har koll på läget. Men här ska vi prata Silly. Det är transferfönster som är öppet. Det är många klubbar som behöver göra saker och med mig för att prata det. Så får vi lite Premier League-poddkoppling också, för det här är ju Frida Fagerlund från London. Hur känner du dig med en dryg vecka kvar av fönstret?
Hur jag känner mig? Ja, det ska väl bli ganska skönt att fönstret smäller igen, va? Så att vi kan, så att vi vet vem som ska spela vart och hur trupperna kommer att se ut. För att just nu så känns det ju som att det är väldigt mycket som kan hända de här kommande dagarna.
Alltså det känns som att åtminstone ligafotbollen under helgen highlightade vissa lag som kanske har vissa behov. Så kan man väl säga. Mm. Så det är väl fördelen då med att vi ändå får se fotboll. Vi hade ju vår kollega Pontus här som Värnblom då, som var väldigt besviken på att fönstren inte stänger när säsongerna börjar. Men ett väldigt Premier League-centrerat tänk kan jag känna också med tanke på som sagt hur det ser ut i Spanien och Italien och andra ligor. Men oavsett, det är öppet, ligorna är igång, fotbollen är igång och det här är den här hektiska perioden när lag ska i panik försöka lösa saker inför resten av säsongen. Och vi börjar väl med ett av lagen som kanske har haft allra mest panik inför den här sommaren, och det är givetvis Tottenham Hotspur som balanserade på en skör nedflyttningslina i våras. Inledde säsongen med 0-3 mot Brentford borta, det är ju vad det är. Men de får ju offensiv förstärkning in här nu. Savinho och Omar Marmoush från Manchester City. De plockar mer eller mindre hela Citys anfallsbredd här för att spetsa till sin egen offensiv.
Mycket snack här om övergångssummorna, för de betalar ju väldigt mycket för framförallt Savinho. Men det finns väl lite uppgifter som indikerar att det här är ett sätt för Manchester City då framförallt att komma runt den här klausulen som har funnits i Marmoush kontrakt. Som, jag vet inte om du har lite bättre koll kanske än vad jag har och kan förklara det lite bättre.
Det grejen är ju så här, de ska värva båda spelarna. Savinhos prislapp är hutlös på pappret. Men i och med att den är hutlös så får de då Omar Marmoush för ett pris som då får anses vara lägre än vad marknadspris skulle vara för att faktiskt köpa honom från City. Man ska väl egentligen tänka att de här skulle kosta ungefär lika mycket. Att det blir väl en runt 70 miljoner var som ger en sammanlagd summa på typ 150 miljoner euro eller vad, pund eller vad vi nu landar. Marmoush har en klausul då efter flytten från Eintracht till City att Eintracht har vidare försäljning på eventuell vinst som City gör på nästa försäljning. Och nu gör de ju ingen vinst på nästa försäljning. Jag har sett ganska många som anser att det här är fusk och att det här är bara ännu en liksom i raden av sätt som Manchester City har utnyttjat systemet och gått runt regler och annat. Det här är sånt som har gjorts sedan urminnes tider i silly season-vägen. Det här är de mästare på i Italien, när de har varit mästare på i Spanien. City har gjort värre saker än det här. Så mycket. Sen såklart att man lider med Eintracht, men jag har svårt att bli liksom upprörd och ilsken över Citys fusk när de gör precis vad alla andra klubbar hade gjort i exakt samma läge.
Ja, det är ganska, jag ska inte säga många övergångar, men en del övergångar i Premier League görs ju på grund av att klubbarna hjälper varandra. Alltså jag tänker på när Elliot Anderson flyttade från Newcastle till Nottingham Forest. Det var ju ett sånt exempel Så att, nej, jag håller med. Det här är ju någonting som ändå förekommer.
Vem hade trott att det skulle visa sig vara ett fyndpris?
Mm. Verkligen. Han fick ju en makalös utveckling, får man säga.
Ja, helt sant. För där, när den prislappen låg där på runt 40 eller vad det var, så kände man, vad är det frågan om? Liksom, av form av pengatvättsflytt där. Men det visade sig vara världens fyndpris med facit i hand. Men Savinho och Marmouche, vad kan de bidra med liksom rent sportsligt för City? Det känns ju som två bra spelare som har en del de vill bevisa, som kommer in i en offensiv som också kanske behöver få in den här spetsen som de får nu.
Ja, absolut. Det är väl klart att det är svårt att hugga fast att de kommer bli succéer båda två i Tottenham. Men sen samtidigt, om man tittar på den frontlinjen som de ställde ut med mot Brentford, så tycker man ju absolut att de kommer in och, ja, ja, men höjer nivån på de offensiva alternativen. Nu var det Mattis Tell till vänster, och jag vet att både du och jag är ju inga större fan av honom kanske. Så det är klart att han ska inte bära hela skulden för att de förlorade mot Brentford just, men jag bara känner att det är en sån spelare där man kan uppgradera. Mikey Moore kom ju till ett par bra, riktigt fina lägen, och det är en sån där ung spelare som man hoppas ska kunna utvecklas ännu mer, men ja, jag tycker definitivt att Tottenham behöver den bredden. Och ja, nu ser de ut att få den också.
Mm. Minns när jag såg Mikey Moore på P17 EM i Cypern för 2 år sedan. Imponerade ganska rejält. Men den som imponerade allra mest på mig i den matchen jag såg med England då var faktiskt i motståndarlaget en viss Rodrigo Mora. Nu mer klar för Roma. Från Porto. Det där är en riktigt spännande spelare. Sidobiten pratar Mikey Moore som man funderar över. Ja, men Marmouche känns som den som är mest garanti i mitt tycke. Alltså, du får in den här liksom självklara forwarden. Nu tycker jag ju fortfarande Richarlison har något i rätt kontext. Men, och jag tror att Solanke kan ha något i rätt kontext. Men samtidigt,
men han kommer
Marmouche
bli skadad
kan
också. Direkt antagligen.
Jo, såklart.
Det brukar ju vara som en
Marmouche
Solanke.
Kan inte spela 10 också. Mm. Marmouche kan ju också spela 10. Du kan ha honom lägre ner i banan. Du kan använda honom på ganska många olika positioner. Det är en injektion offensiv som jag tror de behöver. Om Savinho kommer igång så kommer ju han betyda jättemycket för Spurs också. Jag förstår ju varför de här två spelarna ändå gör den här flytten, när de får en helt annan status i gruppen och kommer in och på något sätt ska frälsa. Sen vet vi ju, som du säger Frida, vi vet ju inte hur bra det här kommer gå. Savinho kan mycket väl sluta säsongen på typ 3 plus 3 på 30 matcher och sen ja, lånas ut någonstans. Jag vet inte. Det är ingen garanti på något vis.
Nej, men det är ju offensivt. Det är ju ingen spelare egentligen som är någon garanti. Sen är det klart att man sitter och tittar på Tottenhams fönster och tänker att de har ju ändå gjort ett bra fönster sett till de spelarna de har fått in, framförallt då på mittfältet. Det är Sandro Tonali och Matheus Fernandes, som jag tror också kommer att bli bra på sikt. Och jag tyckte väl han visade när han kom in i andra halvleken här mot Brentford att han, att det finns en stor fotbollsspelare i honom. Men man ska få ihop alla bitar också. Det är ju inte det lättaste.
Någon som försöker få ihop bitar också här, det är ju Andoni Iraola som har klivit in på Anfield för att ta hand om ett Liverpool som ändå genomgått en hel del förändringar den här sommaren, med framförallt kanske spelare ut och annat. En ganska urholkad trupp. De vill väl framför allt ha in en ytter, och där började pratas om ganska konkreta namn och konkreta rykten inför deadline. Finns uppgifter om att de har till och med upp till 3 värvningar man vill göra innan då fönstret stänger. Man vill ju ha Bradley Barcola, han har vi avhandlat förut. Vi har avhandlat också att de även vill ha en Baye, något sorts paketdeal från Spurs, eller Spurs, från PSG möjligtvis. Och så är det också Jankuba Minte som har dykt upp på radarn, Brightons unge ytter. Alltså, Minte, för mig känns det som någon form av liksom backup-lösning. Jag vet inte, jag känner alltså den lovande spelare absolut, men är han redo att kliva in och vara självklar för Liverpool här och nu?
Ja, jag förstår vad du menar. Nu är han skadad dessutom. Han kommer inte vara tillbaka förrän i början på oktober. Så att vi får ju inte se honom heller här i ligan och exakt vilken form han är i då. Så att, ja, det är ju rätt kaxigt av Brighton på ett sätt att nobba de här buden som ändå är väldigt höga. Men å andra sidan så vet Brighton oftast vad de gör. Så att, ja, de känner väl att de antingen då vill behålla Minte, eller så känner de att de kan få ännu mer ännu större pengar för honom. Ja, jag är också lite osäker. Han är ju en spelare med väldigt, väldigt hög potential. Sen om den kan infrias då i Liverpool, det är, ja... Ja, absolut, kanske. Men jag är ändå förvånad över... Det är ju väldigt höga summor, men han är ju ung också. Och som sagt, alltså, då måste man ju upp i ganska stora pengar om man ska lösa en spelare från en Premier League-konkurrent. Men vi får väl se här om Brighton, vad det är för typ av spel de spelar egentligen. För att det är ju helt klart så att de sitter lugnt i båten här medan buden kommer in.
Barcola är ju 2 år äldre, men känns också som en spelare som är ganska mycket mer färdig än vad Minte är. Sen verkar det som att i och med att Cody Gakpo fortfarande ändå ryktas bort, och vi ska absolut inte förutsätta att han är kvar när fönstret stänger, så kan det mycket väl bli både Barcola och Minte in. Kanske till och med något mer, till och med någon inne mittfältare, för där har det ju pratat ganska mycket om olika namn också. Framförallt eftersom att Alexis McAllister fortfarande ryktas bort. Framförallt eftersom Curtis Jones har gått till Inter. Den har funnits länge för övrigt. Curtis Jones till Inter, ryktet som bara legat och florerat. Men nu är det ju klart i slut att han ska dit. Inter som verkligen bara liksom breddvärvar från, från Premier League den här sommaren. Men vad känner du, Frida? Vad skulle du prioritera om du var Liverpool i det här läget? Om du ska värva slutspurten.
Ja, alltså om man ska ta med sig någonting från mötet med Newcastle, så var det ju att offensiven ändå såg helt okej ut, med reservation för att man såklart ville ut ännu mer av en sån som Alexander Isak och Florian Wirtz, inte minst. Och där Liverpool var som är sårbara, det var ju centralt i planen när Gravenberch tappade boll högt. De har inte riktigt det där skyddet framför backlinjen. Så att det är kanske mycket möjligt att det är så att det nästan är vettigare att prioritera att hitta den typen av spelare. Sen samtidigt så vet vi ju att det är en position som ofta är väldigt svår att fylla. Eller, ja, det är ju väldigt många klubbar som såklart vill ha in den bästa sexan man kan hitta. Och vem är det egentligen? Och hur mycket pengar måste man då punga ut för att få den typen av spelare? Men det är ju definitivt en akilleshäl för Liverpool, som jag tror att ja, om de inte hittar en lösning på det problemet, så är det nog rätt så många motståndare som kommer att utnyttja det också.
Ja, något måste ju ändå få in. Så jag håller ju med om också det här att mittfältet, det har ju funnits lite lösare, så Alex Scott och Adam Wharton och annat. Nu är frågan om det går att lösa så här sent in på. Alex Scott är ett uppenbart rykte med tanke på Bournemouth-kopplingen och Iraola-kopplingen, men det ska nog till mycket pengar i den här skedet av ett eller egentligen vilket skede av fönstret som helst, för att lösa en spelare som ändå är så pass intressant och också dessutom inhemsk tax och annat på. Så att ja, får se vad de hittar på innan under den här sista veckan. United, de har hittat på saker. De har i alla fall varit mittfältare. Thielemans och André Santos fick ju bekanta oss med United-tröja i Hall i helgen. Det var väl inget jätteupplyftande vi fick se då, men de ska ha in ytterligare en mittfältare. Carlos Baleba ska vara klar nu för Manchester United. Helt done deal och dyr sådan också.
Det är ju en spelare som Manchester United har haft koll på väldigt länge, och han ville ju väldigt gärna gå till Man United förra sommaren, och sen så blev inte affären av till slut, och så blev han kvar, och sen så hade han ju en säsong som var... Det var inte bra alls, får man ändå konstatera, med tanke på att Hürzler ofta plockade av honom redan i halvtid. Det kändes som att han rent mentalt hade checkat ut fullständigt. Så att det är ju frågan, när han kommer nu till Man United, så kommer vi få se en annan sida av honom? Kommer vi få se den sidan som vi såg säsongen innan då? Eller om, ja, vad som nu än kommer ske. Men det var ju rätt så tydligt här i Man Uniteds möte med Hull att de lyckades inte riktigt hitta den balansen där på mittfältet. Och ja, jag tyckte väl inte riktigt att de... ja, de vann ju inte duellspelet helt enkelt. Så att, ja, vi får se om han kan göra skillnad. Men man blir ju lite osäker såklart när det är en spelare som kommer från en säsong som inte riktigt har levt upp till förväntan.
Jag är ju extremt skeptisk om man bara ser till grundkvaliteten utifrån prislapp och annat. Att jag... Absolut att han var bra där säsongen han fick ta över efter Caicedo när han hade dratt i Chelsea. Men det känns som att Baleba, det har sagt förut också, på något sätt levt på den här Caicedo-försäljningen, levt på att Brighton, men de kan ju inte pricka fel. Jag ser inte att de har prickat fel på Baleba, men den prislappen, den liksom arbetsbeskrivningen han kommer få motsvarar inte kvaliteten av spelare för att gå in och bara vara garanti i Manchester United. Caicedo gjorde det på ett sätt som man faktiskt inte riktigt väntade sig, att han skulle vara så fruktansvärt bra som han var för Chelsea rakt av när han kom in. Baleba ser inte jag samma höjd i. Och det oroar lite för United, för att räcker med två liksom riktigt svajiga matcher så kommer ju folk bara ställa frågetecken till den värvningen också. Och Uniteds mittfält är uppenbarligen en plats som inte är helt lätt att komma in i. Det är många mittfält där man har känt som garantier, som perfekta värvningar, som inte riktigt funkat. Där så att, ja, det blir ju intressant att se honom, men det känns inte helt glasklart att det här kommer göra United ett så pass mycket bättre lag som de nog hoppas på med den här värvningen.
Nej, så det enda man tänker sig är ju att de måste ju ha gjort sin hemläxa. Alltså de måste ju veta någonting som inte vi vet. Alltså om Baleba. Och han står
på högsta nivå. Det.
Ja,
jag hoppas att de vet.
För jag håller ju med om att jag också är skeptisk. Sen samtidigt så är det svårt att dra, att slå på stora trumman och liksom bara stämpla det här som en, men det här är en vansinnig affär. Alltså jag vet inte, för att det var så länge sedan jag såg Baleba prestera på högsta nivå, alltså över en längre period. Som sagt, det är möjligt att han kommer göra det nu när han byter miljö. Men ja, vi får väl se hur det blir.
Mm. De har ju annat också på radarn, United, inför slutspurten av fönstret. De vill fortfarande ha en vänsterback. Uppgifter om att de fortsätter att pusha för Lewis Hall, men samtidigt också uppgifter om att de har börjat titta på andra alternativ, och framförallt då ett alternativ från Spanien. Alejandro Balde från Barcelona, den egen fostrade vänsterbacken som verkar ändå vara aktuell att sälja för Barcelona, som ändå vill få in lite cash här i slutspurten av fönstret. Marc Casado ska ju också vara till salu, och också kopplat samman med United för övrigt. Lär väl inte göra det nu när Baleba kommit in, men fortfarande en spelare som pratas mycket om. Hector Fort, samma sak, som kopplas till Dortmund. Men framförallt då kanske Balde, som ändå vi pratar om, en spansk landslagsman som lite tappat sin plats med skador och annat, som jag tror hade varit kanon för United om de lyckas lösa honom. Det enda frågetecknet är ju skadehistoriken, men alltså det är ju en kvalitetsback som dessutom är i fortfarande väldigt ung ålder.
Ja, det är ju en position också som Man United, det har varit väldigt tydligt att de har varit på jakt efter, framförallt Lewis Hall då, som Newcastle väl har gjort klart att de kommer inte sälja honom det här fönstret. De har ju redan tappat så himla många nyckelspelare under sommaren att det vore en tung förlust för dem att bli av med även Hall då. Och ja, vi vet ju alla med Luke Shaw, nu har han visserligen varit skadefri en period, men vet alla att alltså, han mycket väl kan åka på en skada lite när som helst, och då har man inte speciellt många alternativ, så att det är ju helt klart en position som de måste prioritera, och då kan väl det här vara en bra lösning för dem.
Ja, nej, och Balde ska ju själv också vara öppen för den här flytten, och han var inte med i truppen för Barcelona när de premiärspelade i La Liga igår här mot Elche, så att, och dessutom ska ju Cancelo vara tillbaka i Barcelona, är tillbaka och klar för att fortsätta där. Så att ja, jag tror nog att Balde är absolut en sån som skulle kunna bli av, och jag tror att det är en, kan bli riktigt bra för United också utifrån prislapp och alla möjliga parametrar. När vi ändå är i Spanien kan vi konstatera att Atletico de Madrid spelade hemmapremiär mot Villarreal också under gårdagen. Julian Alvarez inledde på bänken, byts in, inte så uppskattad av de egna fansen. Kategoriskt utbuad. Därefter när 2-2-matchen tog slut så skulle spelarna ut och tacka publiken. Alvarez ska sägas att det här verkar ha varit på klubbens order eller på klubbens liksom förslag att du borde göra så här. Raka vägen ut ensam ner i katakomberna på Metropolitano-stadion. Ja, det har skurit sig ganska rejält mellan La Aranya och Atleti-fansen.
Mm, nej men verkligen. Och nu kom det uppgifter här det senaste dygnet om att Alvarez eventuellt då kan vara öppen för en flytt till London trots allt. Han har ju föredragit Barcelona. Och det verkar väl som att Atletico vill ju inte riktigt sälja till en ligakonkurrent utan är desto öppnare då för att göra affärer med just Arsenal. Så det verkar ju som att den dörren ändå är öppen nu fram tills transferfönstret stänger. Dörren.
Ja, alltså, Atleti är nog överlyckliga att de kan sälja dem till Arsenal just nu. För att nu känner jag att det har hamnat i ett läge där det blir väldigt svårt för Julian Alvarez att få tillbaka förtroendet från den supporterleden och gruppen. Om man inte gör en riktigt offentlig ursäkt på något vis. Men även den kan ju liksom falla ganska platt utifrån hur tydligt han verkligen jobbar sig bort från den klubben just nu. Och så tydligt vill till en direkt titelkonkurrent efter då att han ändå kommit till Atleti från ett läge där han inte fick den förtroendet och den statusen ville ha i City. Gör en, två bra säsonger här och inte riktigt liksom byggt upp mandatet för att spela de korten han gör just nu. Det var en sak när Antoine Griezmann ville flytta till Barcelona och gjorde det en gång i tiden också. När han ändå spelade ganska många år i Atleti och liksom hade någon sorts annat driv och annat. Som han dessutom ångrade i slutändan och kom tillbaka. Men Julian Alvarez, att han så tydligt vill flytta till Katalonien, det har inte gått hem med all rätt hos Atleti-fansen. Och ja, Arsenal är ett alternativ.
Ja. Och det frågan... kommer ju, det, alltså, då kan ju det få såklart påverkan på Viktor Gyökeres framtid också. Alltså kan det till och med,
det kommer få
kan
det till
och med vara så att han, ja men kan det till och med vara så att han ingår i den här dealen då? Kommer han eventuellt att kunna gå till Atletico? Ja, det är möjligheten
jag
finns.
Jag tror han hade passat väldigt bra i Atletico.
Ja, jag tror också det faktiskt. Och, det, och jag vet ju redan när det spekulerades i att Arsenal skulle värva honom att Ateta var ju väldigt intresserad av Isak då också. Och jag vet att vi sa att det kändes som att Isak är en sån spelartyp som möjligtvis hade passat bättre in i Atetas Arsenal än Viktor Gyökeres. Och nu har man väl ändå, ja, det har ju blivit rätt så tydligt att det faktiskt är så. Alltså Ateta vill ju gärna ha en nia som är lite rörligare, som ja, är mer flexibel som då Kai Havertz. Så jag tycker att Julian Alvarez är en fantastisk spelare. Jag tror att han hade passat jättebra in i Arsenal och såklart också en spelare då som man kan använda på ja, men lite olika sätt. Det känns mer som att han passar in i Arsenal. Och med det sagt såklart så har ju Gyökeres gjort många viktiga mål för Arsenal förra säsongen, men det är den känslan man alltid har haft ändå, att Arteta, man kan förstå varför han visar intresse för Alvarez.
Sen ska vi också ha det här att om Barcelona inte får Alvarez så kommer de nog gå för en annan forward. Nu såg det i och för sig väldigt bra ut mot Elche här också med fem mål framåt och Rafinha startade centralt, Adeyemi bidrog, Gordon kommer in och gör poäng. Alla såg liksom ganska mycket harmoni ut från Lamine Yamal som verkar lite småsur när han hade bytts ut där då. Men de är kanske inte i sån akut forwardkris som man ändå vill få det till på pappret när man har fått in Gordon och Adeyemi i den här. Om Adeyemi funkar så behöver de ju inte panikartat gå för det. Då kanske snarare panikartat ska gå för mittback istället. Så, men där har det ju också kopplat samman med Viktor Gyökeres just. Alltså just Barcelona. Och det hade ju också såklart varit oerhört spännande att se honom där, även om det känns egentligen lite mindre kompatibelt utifrån liksom ja, spelstil och annat på laget, så tror jag att Atleti hade passat honom perfekt. Men ja, det hade varit kul att se Gyökeres i Spanien oavsett, kan jag väl tycka, även om det ska fortfarande ganska mycket till att det här blir av, för framförallt och förutsätter det nog att Julian Alvarez hittar till London.
Men det visar ju ändå att alltså, i och med att Arsenal visade intresse för en sån som Vinicius, så måste ju det finns väl resurser ändå för att plocka in en spelare för rätt så stora pengar. Så att det får väl en också att tänka att det kan hända grejer innan trupperna är satta.
Men samtidigt så pratas det om att de behöver sälja. Det är det som jag tycker är så intressant i det hela, för att Martinelli ska väl bort på ett eller annat sätt. Det pratas fortfarande om att sälja någon form av homegrown-spelare, även om jag tror Miles Lewis-Skelly absolut kommer bli kvar.
Jo, men det är väl därför vi pratar om just Gyökeres in swap deal då, eventuellt. Alltså en in, en ut. Och sen så handlar det ju ofta om att balansera böckerna. Det är ju det Det är det går ut på, snarare än att...
Tror du man, kommer prata som fusk om Gyökeres får ett jättehög prislapp? Nej, ja. Vi ska inte öppna den dörren. Vi går vidare till Aston Villa istället, för det är ett lag i fullskaligt förfall efter då förlusten mot Brighton som ju, ja, de imponerade inte, för att uttrycka det milt. Wally Watkins, han verkar inte ingå i några planer. Det var ju Unai Emery väldigt tydlig med inför i alla fall, där han satte ord på tystnaden kring Wally Watkins. Han ska till Al Hilal och ta cashen, vad det verkar.
Ja.
Watkins då alltså.
Alltså, jag tycker det är ganska fascinerande, för att Ollie Watkins, han målas ju ut nu som, ja, förrädare är väl kanske att ta i, men alltså Unai Emery fick det ändå låta som att Watkins har övergett Villa lite grann, alltså inte minst i den här matchen. Och jag tror alltid att det finns två sidor av samma story. Så att jag vill inte riktigt liksom hugga fast att Ollie Watkins har betett sig illa här på något vis. Men det är ju rätt så tydligt ändå att han... Alltså går man till Saudiarabien så vet vi ju varför. Det är ju såklart för att man vill åt cashen. Men det verkar vara en ganska infekterad historia överlag faktiskt.
Ja, och för att ersätta honom så har det pratats om Nicholas Jackson från Chelsea bland annat. Samtidigt har det ju en till potentiellt infekterad historia att ta hand om med andra sidan planen, i och med att Emi Martinez står utanför truppen. Var ska han? Alltså, dörrarna har ju stängt. Alltså, är det Spurs eller?
Ja, alltså vem vet? Det var ju samma visa förra säsongen också. Jag vet inte riktigt vad... Emi Martinez sysslar med, men vi får väl se, någonting måste ju hända här. De kan ju inte, ja, han kan ju inte sitta där liksom på bänken om det nu är så. Det, ja, jag vet inte riktigt.
Jag vet vilka jag tycker borde gå för honom.
Mm-hmm. Vem då?
Chelsea.
Ja, det är, ja, faktiskt. Alltså Robert Sanchez är ju tyvärr inte en kille som man litar på. Nu spelar de ju ikväll, så man ska väl inte...
Jag har släppt klubblags-VM som de hör. Jag tjatade om det förra året, han var så fruktansvärt bra där, ja. Men nu har jag släppt det var så länge sedan nu.
Ja, nej, men han är ju inte jättebra. Det är ju bara så det är tyvärr, att han har brister i sitt målvaktsspel. Men ja, nej, det är väl möjligt. Alltså Chelsea värvar ju en massa andra till en massa andra positioner. Sen å andra sidan så måste de väl fokusera på att göra sig av med spelare nu, framförallt innan fönstret stänger, så man kan inte tid att plocka in någon. Men annars hade ju det varit ett alternativ.
Ja, precis. Det blir väl också någon form av liksom kedjeeffekt av allting, för att om de ska flytta Jackson och andra, då kommer det ju krävas att andra flyttar på sig för att den öppningen ska komma, så att de kan gå för den. Och jag tror att vissa av de här spelarna Chelsea vill bli av med är också sådana som ligger som backup-planer när det krisar runt sista timmarna av fönstret. Alltså, vi har ju en till kille där som faktiskt börjat ryktas till lite olika klubbar, och det är ju Mykhailo Mudryk, som plötsligt inte är avstängd längre. Som ingår i Chelsea-truppen. Han har ju kopplats till både Spurs har jag sett. Jag har sett honom kopplats till Leeds kanske framför allt.
Ja.
Också otroligt att Leeds liksom kopplas med Rafa Leao och Mudryk i det här fönstret.
De är väldigt ambitiösa. Det är just därför jag tror på dem rätt mycket den här säsongen.
Alltså Rafa Leao till Leeds. Alltså jag fattar att Rafa Leaos aktier har sjunkit när han börjar erbjudas till Roma och Fiorentina och grejer. Men snälla någon, alltså... Så det har varit en fantastisk värvning för Leeds om de skulle lyckas lösa Rafa Leao. Så mycket vill jag ändå säga. Vi kan titta lite mer på de brittiska öarna här. Newcastle, de behöver ju förstärka, och i och för sig såg de ganska bra ut mot Liverpool tycker jag. Men de ska vara väldigt nära nu att göra klart med Nico Gonzalez från Manchester City. Nu har ju Mark Gay tagit den där mittfältsplatsen och gjort den till sin efter premiären. Så att ja, Nico Gonzalez verkar flytta på sig, och det tror jag kan bli ganska bra för alla parter egentligen.
Ja, Newcastle startade ju med ett väldigt ungt centralt mittfält här mot Liverpool. Bland annat, alltså nu kan jag inte uttala hans namn på holländska. Jag har ju bara hört det med en engelsk dialekt, med Sean Stör. Kanske man
Sam,
säger.
Va? Eller är det Sean han heter?
Sean heter han väl, va?
Heter han inte Sam Stör?
Sam?
Nej, han heter Sean Stör. Vem blandar jag ihop det med?
Jag vet inte faktiskt.
Sean Stör.
Ja, och han är ju bara 18 bast. Kom från Ajax. Och jag tyckte att det märktes att han är ganska så ung. Eller jag tyckte snarare att just där på det centrala mittfältet så hade inte Newcastle riktigt den där fysiska De vann, lyckades inte riktigt kontrollera den delen i spelet, även om jag tyckte att Wissa gjorde det bra i sin nummer 10-roll där inledningsvis, och Louis Miley är ju en sån spelare också där vi förväntar oss att han kommer ta ännu fler kliv och ta ännu större ansvar den här säsongen. Men jag kan förstå varför man tittar på en uppgradering där. Det sägs ju också att Joel Linton vill lämna. Nu är väl han skadad. Men...
alla hans vänner har ju lämnat.
Ja, nej, men exakt. Det brukar ju bli så att det blir en dominoeffekt. Så att, jag vet inte om det fortfarande kan hända saker där eventuellt, men oavsett så tycker jag det är rätt så vettigt ändå av Newcastle att kika på just den positionen.
Där har du en mittfältprofil som hade passat United. Joel Linton.
Ja, en lite grisig, lite så här Casemiro-vibes ändå. Sett till att det är någon som kan trycka till, så att säga.
Ja. Nej, han borde finnas många klubbar som är intresserade av, även om många redan har löst sina mittfält. Så Liverpool borde ju också vara där och titta om Joel Linton plötsligt skulle finnas på marknaden. Kan jag tycka också utifrån profil som behövs och annat. Men vi får se om det är någonting som dyker upp här i slutspurten. Det ska vi främst vara att spela in till Newcastle och inte ut. Nottingham Forest, det har varit mycket snack och lite verkstad från dem den här sommaren, känner jag. För det har varit väldigt mycket... Ja, de har ju för sig plockat in Diomander här till försvaret och annat, men väldigt mycket snack om stora övergångssummor och spelare de vill ha. Senaste är att de vill öppna plånboken rejält för att plocka Igor Thiago från Brentford. Varför då, undrar jag, för tanke på att de ändå har Igor Jesus och Chris Wood, och behöver de verkligen det?
Ja, men också varför skulle... Alltså jag kan förstå det här, för att alla spelare som går till Brentford blir säkert lovade att så länge du stannar här i 2 säsonger så får du lov att lämna sen om du gör succé. Alltså det är absolut den biten kan jag förstå. Nu har ju Igor Thiago varit där i, ja men det här blir ju hans 3:e säsong, även om hans 1:a säsong blev ju helt förstörd av skador. Men jag kan inte förstå varför Igor Thiago skulle byta till Nottingham Forest nödvändigtvis. Alltså när man befinner sig i en klubb som mår så pass bra. Han har en så pass tydlig roll där också. Han kom 2 i skytteligan förra säsongen. Nej, då väntar man inte på något ännu bättre då. Jag menar, han tog ju ändå en plats i Brasiliens landslag dessutom. Så att det visar ju att han fick ut väldigt mycket av att spela i Brentford. Även om det är en liten klubb. Nottingham Forest är en större klubb trots allt. Jag fattar inte riktigt det här ryktet. Jag tror liksom inte att det kommer att bli av heller.
Mm. Nej, jag har väldigt svårt att se att det här ska bli någonting mer än att det är snack, så att säga. Men i och för sig, så om jag skulle få 70 miljoner pund eller vad det pratades om, om jag var Brentford, hade jag sagt ta pengarna och spring.
Verkligen?
Alltså, även om man,
du tror inte de kan få ännu mer?
Alltså, ja, om de kan få ännu mer så är det bara
om
ta
Thiago,
pengarna och
spring. Om Igor Thiago gör en säsong nu, alltså liknande förra årets säsong.
Ja, då är jag. Då hade de absolut kunnat få ännu mer.
Och vad talar för att han inte kommer göra det? Alltså det känns ju som att med tanke på vilket gott skick Brentford är i, och de kunde ha gjort 5-6 mål här, och Igor Thiago brände ju en straff dessutom, så att han kunde ju ha hamnat i målprotokollet redan i helgen. Jag tycker det är smartare att stanna då.
Ja,
men vad vet jag?
Jag tror att han är inte liksom en så här one season wonder riktigt, men alltså att där blir det liksom det är en otrolig summa. Nu sitter jag och funderar hur gammal han är.
Han är inte så gammal.
Man är inte så gammal som man tror att han är, va?
Nej.
Han är 25.
Ja.
Tycker han ser det helt.
Ja, jag tyckte du pratade om honom som att han är 30, bara ta pengarna och spring. Jag menar, det tycker jag är väldigt hårt för en spelare som kom 2.
Jag ska vara helt ärlig, jag trodde han var äldre.
Ja,
vi går vidare från det. Vi måste ha fel på åldrar också. Det är ju Patrik Syk som startade den här podden en gång i tiden trots allt. Vi har frågor som vi ska ta upp. Vi börjar med något lättsamt. Joakim Linners fanpage undrar hur mycket Cole Palmer är att han lyckades matförgifta sig själv.
Ja, jag såg det också. Det var väl en intervju med Gordon Ramsay, va? Där Ramsay frågade hur mycket han lagade mat. Och då hade Cole Palmer lyckats matförgifta sig själv när han åt lax, vilket är väldigt bra jobbat. För jag menar, man kan ju till och med äta rå lax. Så att jag förstår inte riktigt hur han lyckades... Hur han lyckades misslyckas med det. Men det gjorde han. Han känns väl inte riktigt sådär... ja, men huslig eller vad man säger. Det känns som att han har fått rätt mycket hjälp med allting i hans liv sedan han började bli bra på fotboll.
Alltså det är ju en sak så här, om man har fiskat laxen själv och plockar upp den och glömt bort det här faktumet att vi faktiskt behöver frysa in lax innan du äter den, om du bara plockar upp den ur havet. Något som jag inte visste om en gång i tiden, men det behöver vi inte prata om. Så kan jag förstå hur man lyckas med det. Men jag tror inte Cole Palmer har fiskat laxen själv.
Nej, alltså jag vet ju att vissa fotbollsspelare älskar att fiska. Marcus Rashford gillar väl att fiska? Var det inte han? Rooney Badadjis berättade väl det, att de var ute och fiska ibland. Men jag har aldrig sett Palmer fiska. Det är möjligt att han gillar det, men jag tror inte det.
Jag tror inte heller det. Vi går vidare. Rykten säger att Atletico är villiga att lyssna på bud på 150 miljoner euro för Alvarez. Vilka lag borde vara där utom Barcelona? Har de råd ens? Frågar Marcus Holm. Ja, har de råd ens är en väldigt relevant fråga när det kommer till FC Barcelona i just det här fallet. Men de har ju också på något sätt laddat för att göra den här typen av värvning nu ett tag här. Så att ja, vi får väl se. Vad det landar i. Men också så här, de kan ju få 50 miljoner euro för Balde, 30 miljoner för Casado och 15 miljoner för Fort. Då har man nästan införskaffat sig pengarna för att faktiskt göra en sån här värvning. Så ja, jag tror de kan få ihop det. Vilka lag borde vara där förutom Barcelona? Arsenal, om de faktiskt vill skifta där och uppgradera där, om de verkligen är intresserade av att värva Alvarez så känner att det är någonting som skulle göra dem bättre, ja, då borde de vara där. I övrigt vet jag inte om det är några som borde vara där, som skulle kunna vara där faktiskt.
Nej, och Arsenal har ju, alltså det här, när det rapporteras så pass mycket så vet man att det finns ett konkret intresse, så att det kan vi nog, det kan vi räkna med att det verkligen finns. Sen är ju frågan då om man kan infria intresset också, så att säga.
Urban Westerberg frågar, blir det någon högerback till Everton, Frida?
Nu spelar de ju med Merlin Röhl på högerbacken. Och han har ju även varit där en del under försäsongen. Jag tycker att han är en bra spelare, men absolut, alltså det är en position som de kikar på. Och den som de har tittat på allra mest egentligen är ju Kastanj. Timothy Kastanj från Fulham, som ju var väldigt bra i våras. Så jag tycker att han hade varit en bra värvning. Sen är frågan om de kan lyckas lösa honom eller inte. Det har även snackats en del om Matty Cash från Villa. Men till och med David Moyes var ju öppen här på sin presskonferens efter möte med Crystal Palace om att det här är någonting som de jobbar aktivt på. Så att för deras skull så hoppas man ju att det händer någonting innan fönstret stänger. Annars får James Garner fortsätta vikariera där också, antagligen.
Högerbackspositionen, jag hade ju hört mig av till Palace. Alltså Munoz verkar ju inte helt så oklar att vara kvar där, om vi säger så.
Nej, jag vet inte vad som händer där, för det kändes ju som att han vinkade farväl till Palace-fansen, alltså redan under försäsongen. Så att, det har
var ska han då?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte var han ska. Nej, ju... Men han verkade själv tro att han skulle någonstans. Det är ju väldigt mycket som är turbulent ändå i Palace, får man säga, med Mateta och Sarri på väg bort. Och jag tycker väldigt synd om Pierre Sage. Jag tror inte han kommer få en lätt uppgift den här säsongen att faktiskt hålla ihop det, för det är inte lätt när man tappar så många spelare.
Värt att lägga till att det faktiskt finns viss... lite löst om Everton, verkar det ändå som. Och Munoz.
Ja, men det är
inte bara helt.
Nej, men det är väldigt positivt. Ja, och om Everton då kan behålla NDI också, tycker jag ändå de ser ut att ha ett bra lag. Jag tycker alltid det är så roligt, för när man pratar med Everton-supportrar, det finns ju inga, alltså, supportrar som är mer cyniska än Everton-supportrar. De tror aldrig på sitt lag inför en säsong. Och men han som jag pratade med var väldigt kritisk. Jag tänkte att ni har ändå värvat, alltså, rätt så bra spelare. Jag tänker Christian Nørgaard kan säkert spela en roll, även om han inte fick så mycket spel till i Arsenal förra säsongen. Hayden Hackney, som var Championships bästa spelare.
Hackney är en kanonvärvning.
Ja, och han var ju bra här också mot Crystal Palace, så att jag tycker väl ändå att det ser helt okej ut i Everton. Jag tycker inte man behöver vara så pessimistisk.
Nej. Erik Palm frågar, Zaragoza tillbaka till Sociedad, tankar? Då kan vi konstatera att Brian Zaragoza ska ju till Espanyol, om det är där den Zaragoza vi pratar om. Verkar vara klart också. Och det tror jag blir kanon för Brian Zaragoza, en spelare som är väldigt sevärd i sina bästa stunder och har väldigt mycket boll i sig. Så att ja, Espanyol ska vara glada om det stämmer att de faktiskt har fått den värvningen i hamn. Vi tar en fråga till. Mycket frågor om Arsenal, så vi kan väl ta en kopplad till det. Jay här frågar: vem är en rimlig ersättare till Martinelli med tanke på tiden kvar på fönstret, eller räcker det med Solis och Esse? Solis har ju varit så pass bra så att jag börjar känna att det kanske räcker med Solis, om de nu ska värva till Julian Alvarez istället.
Ja, det är möjligt. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag håller med, jag tycker också att Solis, han har sett väldigt spännande ut här under inledningen, och han har ju tagit för sig på ett sätt som man kanske inte trodde ändå. Han kom ändå från Klubb Brygge, och jag vet att han var jättebra i belgiska ligan förra säsongen, men det här är ju ändå ett steg upp. Alltså det jag vill se från honom är ju en slutprodukt, för det var det Leandro Trossard ofta gjorde så bra. Alltså man får inte glömma ändå att Trossard gjorde en hel del viktiga mål för Arsenal förra säsongen, så förhoppningsvis så kan han, förutom då de här assisten som han redan har börjat leverera, kan han leverera ännu fler mål framåt. Jag tycker ändå det är viktigt att ha en bredd, så det känns väl kanske ändå lite sådär, ja. Alltså vi vet om att Madueke kan ju spela till vänster om det krisar. Sen är han ju bättre till höger naturligtvis. Men vi får väl se vad som sker där. Nu verkar det ju som att Gabriel Martinelli kommer försvinna bort till Saudiarabien eventuellt. Det är väl det senaste budet. Sen så blir man lite bekymrad ändå, för jag hörde Ian Wright prata om Martinelli, och tydligen ska det vara så att Martinelli inte vet så mycket om den här situationen. Att han själv vill vara kvar i Arsenal, men att...
Stackarn.
Ja, ska de sälja någon så blir det väl han. Ja, det känns inte helt bra i magen ändå, för att Martinelli har ändå gett mycket till Arsenal. Ja, visst, han har inte utvecklats på det sättet som man kanske hade hoppats, men han har ändå varit lite av en trotjänare, om man får säga så, av en spelare som är så pass ung som han är. Så att, ja, vi får väl se hur det blir här sista veckan.
Jag vill också bara lyfta det här tweeten här från Grim, som vill att vi ska prata allt om Chelsea. Truppen måste ju bantas i rekordfart. Ut med spelare på lån eller loppis, till höger eller vänster, illa kvickt. De får nog vänta ett tag med vissa av de här. Jag tror att det här kommer så här, Mudryk och Jackson och de här, du flyttar inte på dem för den sista timmarna av fönstret. Och jag tror de kommer flyttas på. Men frågan är hur och för vad och till vem, och vem som har mest panik i slutspurten och plockar in Nico Jackson och tänker att men vi kan få ordning på honom.
Ja, det känns ju som att Emery är ett väldigt stort fan av Jackson. Så att, det är
ja, jag tror det är där han hamnar.
Ja,
jag tror det är där
han hamnar. Sen så Di Sassi, jag tror att han är väldigt nära Crystal Palace, om jag inte helt snett på det. Och det känns också som... Alltså klassisk Di Sassi övergång. Han var jättebra i West Ham, ska vi komma ihåg, när han gick dit.
Alltså det är en bra back. Det är en bra back. Ja. Jag förstår inte varför han liksom bara blev utfryst i Chelsea och inte ska ingå. Det är en bra fotbollsspelare.
Ja, sen lider man ju lite med Liam Delap då, för att det kan inte vara helt lätt när man får lämna ifrån sig sitt tröjnummer. Då vet man att man är långt ner i frysboxen.
Då är det illa. Framförallt också när det också, säljande klubb sätter en hutlös prislapp på honom. Men det är också så här, ja, homegrown. Då kan du sätta sjuka prislappar på en sån spelare. Pratar sig om liksom 50 miljoner pund, vilket är helt sanslöst tycker jag för Liam Delap. Men någon kommer att betala det där, ska du se, från mitten skiktet av Premier League. Det skulle inte förvåna mig. Men det sagt, har det varit blivit dags för oss att runda av denna måndag när vi spelar in. Stort tack Frida för du ville vara med. Vi kommer podda mer här framöver också. Missa inte om en vecka deadline day. Vi sänder givetvis som vanligt uppe sitta kväll hela kvällen, så häng med då med mig och Frida. Dyker upp givetvis på länk från London och Pontus Wernblom och alla möjliga andra gäster. Det kommer lite Erik Niva och annat också. Som sig bör som vanligt. Så häng med då. Med det sagt, ta hand om er allihop, så hörs vi snart igen.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong
information. I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.